Det är ganska intressant, måste jag säga, hur Gud tajmar och stämmer ihop saker och ting. Upplever jag hittills i gudstjänsten och när man ser på vad vi samtalade om igår kväll också. Ni kommer att märka vad jag menar. För en tid sedan så fick jag några tankar som jag burit på ganska länge och som jag vill dela med mig av till er här idag. Det är inte så revolutionerande kanske, men precis som vi ibland upplever hur ett bibelord blir levande och träffar hjärtat och lyser till så där speciellt, så var det för mig den här dagen. Det som jag såg var mer som en bild. Det var 4G. Jaha, teleoperatör, tänkte jag. Jag frågade Gud, vad vill du säga med detta? 4G. Vadå 4G? Jag upplevde att det hade med vår församling att göra. Ja, vi har ju 2G i vår vision. Tavlan där ute i entrén. Där det står gudsmöten och gemenskap. Att vi vill vara en församling som ska vara en mötesplats för gudsmöten och gemenskap. Där det står i fokus. Det skulle ju kunna vara 2G då. Men de andra 2G då? Och genast kom orden generositet och glädje. Detta är något som jag inte riktigt har kunnat släppa och därför vill jag dela det med er idag. Jag har delat en del av det med församlingsrådet tidigare. Om vi börjar titta på det första ordet, gudsmöten. Det är ju detta som det kristna livet handlar om. Och som vi säkert alla längtar efter, att möta den du älskar och den som du är helt och fullt älskad av. Det är härligt. Det är det centrala i vår kristna tro och i församlingens liv, i livet med Gud. Det är vår längtan och önskan att vår församling ska vara en plats för Guds möten. En plats som skapar förutsättningar för människor att komma nära och möta Gud. Detta behöver vara i fokus i allt vi gör, i all vår verksamhet. I Bibeln ser vi människor som fick uppleva mycket starka möten med Gud. Både de som medvetet sökte honom, men också de som inte gjorde det. Till exempel Moses och kvinnan vid Sykars brunn och Paulus och många fler. Men allas situationer var olika, men de var personliga gudsmöten som förvandlade dessa människors liv totalt. I Apostlagärningarna så läser vi från det 9:e kapitlet. Det handlar ju om när Paulus har fått liksom mandat ut och jaga de kristna för deras tro. Så möter ju Jesus dem, eller honom, Paulus. Men när han kom på sin resa, närmade sig Damaskus, så strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förundrade och förstummade. De hörde ljudet men såg ingenting. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Mötet ledde till en total omvändelse för Paulus. Han som tidigare hade jagat och förföljt de kristna fick ett personligt möte med Jesus. Han blev blind för en tid, men han fick sin syn tillbaka. Han blev uppfylld av den helige ande. Han blev döpt. Han började genast att predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Han gjorde till och med judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Och människor omkring honom som visste vem Paulus var, de bara häpnade. Det var helt revolutionerande för dem. Den helige ande gjorde ett djupt verk inom Paulus de här 3 dagarna. Då sa han, när han fastade och väntade på att få veta vad han skulle göra. Paulus var en högt utbildad man. Han kunde vad det var och visste vad som stod i skrifterna i det gamla testamentet alltså. Och när han blev uppfylld av den heliga ande så förstod han det han inte hade sett innan. Sambandet mellan den utlovade messias som gamla testamentet talar om och om Jesus Kristus. Det är en av andens uppgifter att undervisa oss. Så han fick en 3-dagarskurs om vem Jesus verkligen är. Och jag har tänkt på just detta. Det här är att han blev blind i 3 dagar. Det var som om han behövde få fullt fokus på Jesus här. Och i och med att han inte kunde se så var det inte heller saker runt omkring honom som distraherade honom. Det står ju också att han varken åt eller drack då. Och det kan vara så att i Jesu närvaro blir andra behov inte så viktiga längre. Människor som mötte Jesus i Nya testamentet, de blev helade, de blev befriade, de blev berörda på olika sätt. För att inte tala om lärjungarna. Deras liv blev aldrig mer detsamma efter deras möte med Jesus. De lämnade allt och följde honom. Efter deras möte med den helige ande så förvandlades de från rädda människor som gömde sig till djärva, frimodiga, troende, uppfyllda av Guds kärlek och kraft och som inte kunde hålla tyst. Deras nya frimodighet ledde dem ut från sin trygga plats och sin trygga lokal. Ut på gatorna bland folket där de delade med sig av det glada budskapet, evangeliet om Jesus. Och när vi får möta Jesus kraftfullt, som Paulus kanske, så kan det ibland se lite annorlunda ut. Och människor runt omkring oss kan, precis som i texten här, stå förundrade och se på. Men bara se det som är för ögonen, det som är på utsidan. Medan personen som själv är med om mötet får sitt liv radikalt förändrat, inifrån och ut. Den helige ande gör någonting på insidan som ingen annan kan se. Det kan vara något riktigt stort som sker i det mötet. Som får konsekvenser både för den personen som är med om det och för hela omgivningen. Kanske har du varit med om någonting sånt eller kanske längtar du efter det. I den så kallade kändisvärlden så har vi ibland kunnat se såna här totalomvändningar. Till exempel för en tid sedan Göran Skytte och nu på senare tid Sebastian Staxe. Hans möte med Jesus har också förändrat honom och hans omgivning från hat till kärlek. Precis som för Paulus hände det än idag att människor faller till marken också när de får möta Jesus. Ibland förstår vi inte det, för i våra ögon som betraktare kanske det verkar underligt. Eller andra manifestationer kan också ske. För Paulus var det ju så att han blev blind ett tag och han såg en syn också. Paulus var en av de kristnas största hot på den tiden. Han blev till en enorm välsignelse. Han var Guds utvalda redskap. Och här ser vi hur det som vi kan uppleva hotfullt i våra liv eller i vårt samhälle är något som Jesus med sin närvaro och sitt ingripande kan komma med sitt ljus över och radikalt förändra. Han kan på överraskande sätt stoppa det onda som kommer emot oss. Men lärjungarna hade inte samma fysiska upplevelse som Paulus hade, verkade det som. Utan det var mer av ett stilla tilltal att följa honom. Och de steg upp och gjorde det. De började lugnt sin vandring med honom. Vilket också får totalt förändra det i deras liv. Så här ser vi att det kan vara väldigt olika för oss hur vårt möte och vår upplevelse med Jesus kan vara. Som troende och församling tror jag att vi behöver ha stor respekt för varandra i det här. Vi behöver bemöta varandra med stor kärlek och en generositet i det. Att möta Jesus förändrar och förvandlar våra liv också. Vi behöver alla de här personliga mötena med honom. Där han uppenbarar för oss vem han är och hur han känner för oss. Hur gränslöst mycket han älskar oss, varje människa. Och att han är god, bara god och vill oss allt väl. Han längtar efter oss alla var och en. Hans armar är utsträckta och välkomnande och han väntar på vår respons. Att möta Jesus är ingen engångsföreteelse utan något vi får göra om och om igen. Han vill möta vår längtan med sin beröring. Och vi längtar efter att människor ska få möta Jesus och få sina liv förvandlade. Det leder till en förvandlad församling och ett förvandlat samhälle. Då har jag en fråga till oss alla. Vad kan vi göra mer på det här området? Personligen och som församling. Det andra ordet som börjar på G nu då, det är gemenskap. Och i och med vårt möte med Jesus så kan vi också ha gemenskap med honom varje dag. Vi är skapade till gemenskap, både med honom och med människor. Vi får umgås med Jesus. Han har tagit sin boning i oss genom den heliga ande. Vi får en kärleksfull, nära, intim, personlig relation med honom och gemenskap. Det är det enda som tillfredsställer hjärtats djupaste längtan. I och med allt han gjorde på korset så öppnades vägen för oss till Gud Fadern. Och vi får vara bärare av hans närvaro och hans härlighet. Det möjliggör också en varm och äkta gemenskap med varandra som syskon i tron. En djup andlig gemenskap, en bönegemenskap. Vilka troende vi än möter i vårt eget land eller i andra länder så upplever vi en gemenskap, även om vi aldrig har träffats förut. Vi är syskon, vi är familj, vi är släkt, vi har samma pappa, vi har fått samma andliga DNA. Familjemedlemmar kan vara väldigt olika och tycka väldigt olika. Och det är naturligt och det är okej. Vi kan se församlingen som våran utökade stora familj. Att vara familj, det handlar om att vara tillsammans och dela livet. En plats där man kan få göra fel och få en ny chans. Där man har omsorg om varandra och där man kan känna att här tillhör jag. Här vill jag vara. Det är en trygg plats. Något man längtar hem till. Där kan jag vara mig själv. En plats där man får hämta kraft men också en plats där man hjälper till med det praktiska. Där man äter tillsammans. Där man gör sig klar och förbereder sig för att ge sig ut i vardagen med alla dess utmaningar. Gemenskapen i församlingen är viktig och att vi skapar utrymme och tid för detta med både människor och med Gud. Lev inte med distans till Gud eller till människor. Våga komma nära. En äkta varm gemenskap är något som jag tror att alla människor längtar efter i hela vårt samhälle. Det finns mycket ensamhet och isolering idag. Och då kan vi som församling vara med och göra skillnad där. Vi vill att vår kyrka ska vara en plats där man känner sig sedd, älskad och accepterad. I alla åldrar och generationer. En varm gemenskap och relation med människor kan betyda all skillnad och kan vara ett redskap för att människor på ett naturligt sätt får lära känna Jesus. I vår församling vill vi ha en öppen, inkluderande och välkomnande gemenskap. Vill jag ställa en fråga igen till oss här. Vad kan vi göra mer? Personligen och som församling. Det tredje ordet är generositet. Ord som ligger nära är givmildhet, hjälpsamhet, omsorg och nåd. Det är jätteviktigt med en atmosfär av generositet i församlingen. Att tänka på andra först. Att dela med sig, det tillhör en kristen livsstil. Det ligger i Guds natur. Generositet är tro omsatt i handling. Och vi läser i 1 Timoteus 6, 17-18. Jag läser på väggen här. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Den som har ett generöst hjärta och ger får ofta uppleva att man får så mycket mer tillbaka, och ibland till och med mer. Den som ger, han får, säger vi. Och det är en Guds princip. Sann generositet är att ge utan att vänta någonting tillbaka. Vi blir ju oftast väldigt glada när det är vi som är mottagaren. Men det finns en ännu större glädje, och det är när vi kan ge till någon annan. Ofta är det en glädje som vi lär oss med åren. Men jag tror att vi ska göra allt vi kan för att lära våra barn och den uppväxande generationen att det här är någonting som är viktigt. Att ge. För det är någonting som är så bra, och det formar våra liv. Men först måste vi lära oss det själva och vara det där goda exemplet för att det ska kunna bli ett riktigt bra resultat. I kyrkan tränas vi en hel del på att ge. Men frågan är om vi alltid känner glädje i det, eller om det mest känns som ett krav. Men vi behöver också se att det finns olika sätt att ge på. Det handlar inte enbart om att ge pengar eller materiella saker. Utan det kan också handla om att ge av sin tid, till exempel till kyrkans verksamhet eller till kyrkbygget framöver. Men också tid för samtal. Att betjäna och be för varandra. Att ge värme och omtanke. Att ge uppmuntran. Tala gott. Visa kärlek. Att ge Guds ord vidare. Investera i andra människor till exempel. Och öppna sitt hem. Allt detta är saker som vi redan är ganska bra på att göra i kyrkan. Men vi skulle också kunna behöva sträcka oss utanför kyrkan med vår generositet på olika sätt. Och här får vi be om kraft och ork och uppfinningsrikedom. Vi ska också vara medvetna om att det finns olika tider i livet där vi har större möjlighet att ge på det ena eller på det andra sättet. Men en generös livsstil är någonting att gå efter. Och att ha hjärtat med i det. Det är viktigt. Vi tror kanske att det kommer dränera våra liv, men jag är inte alls så säker på det. För en generös livsstil ger också en stor lycka och tillfredsställelse och välsignelse i vårt eget liv. Vår församling ger till mission. Men vi har också gjort andra speciella, särskilda insatser under åren. Vi har många bra saker på gång i församlingen. Bland annat så är vi med och ger både ekonomiskt och i bön till arbetet i Papua Nya Guinea. Där Lisbeth är med och skapar ett skriftspråk till befolkningen och översätter Bibeln till människorna där. Vi stödjer Johan och församlingarna i Spanien. Och Jakob och Rut när de är i Nepal och visar evangeliet praktiskt genom att ge människor rent vatten. Vilket också är livsnödvändigt. I viss mån stöder vi också Sofias arbete i Indien med barnhemmet och i slummen. Bland annat från överskott från sopplunchen och söndagsskolan. Och många av medlemmarna i faddrar till barnen. Och sen har vi också i år varit med och skickat julklappar till fattiga barn i Rumänien. Och stödja på arbetet där på olika sätt. Så det är viktigt att inte bara tänka på oss själva och våra egna behov. Jag önskar att vår församling verkligen skulle kännetecknas som en generös församling. Generositet handlar också om en attityd och en inställning. Hur vi bemöter och behandlar varandra. Att hedra varandra och varandras olikheter och erfarenheter. Det kan också handla om att ta ett handtag och rycka in när vi ser att någon behöver hjälp i sin uppgift. Eller att någon eller något har missats. Och då kanske tänka att jag kan fixa det där. Utan att kanske kommentera eller läxa upp någon. Vi kanske ska försöka att mer medvetet söka efter sätt att hjälpa till. Att hjälpa varandra på. Och fråga Jesus vad han vill att vi ska göra med och på vilket sätt. Johannes 3:16 säger att så mycket älskade Gud att han gav. Vi har ett exempel att följa här. Jesus visar oss den högsta nivån av generositet. Han gav allt. Han gav sitt liv. För oss och till oss. Till alla, även de som inte vill veta av honom. Och när vi tar emot från honom så har vi också någonting att ge. Men vad kan vi ge till Gud då? Vi har alla någonting att ge till honom. Vi kan ge våra liv, vi kan ge vår respons på hans ord. Ge tid, vi kan ge kärlek, vi kan ge tillbedjan, ära, lovsång. Och som Urban sa, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Så det finns mycket vi kan göra för honom. Jag vill bara ge ett exempel på hur vi kan räkna med Jesus och hans mirakel när det gäller att ge och vara generös. Det var en pastor på en gudstjänst som upplevde att det fanns någon i församlingen som var i stort behov av pengar. Som tidigare på morgonen hade bett liksom så där riktigt att jag måste få de här pengarna jag behöver. Du vet Gud, de här pengarna behöver jag. Det var 5 000 som han specifikt hade bett om på morgonen innan mötet, att jag behöver 5 000 Gud idag. Och pastorn upplevde det och hon gav sig till känna och han sa till henne, så han kom och sträckte ut här, jag är medveten om att detta är inte 5 000, men du får 500 av mig. Och i de 500 finns det 5 000. Senare på den dagen så var hon i mataffären och stod i kön. Och framför henne fanns det en person som skulle betala mat till sin familj och pengarna räckte inte. Så då tog hon ju fram den här 500 och betalade de här maten till familjen. Och tänkte att ja, det var det. Där gick de 500. Men hon hann inte mer än hem för att köra in med bil på uppfarten och räcker henne 5 000. Exakt 5 000. Han använder det vi har och när vi är generösa med det så kan han föröka och förmera det. Både fysiskt och när det gäller våra gåvor. Och då har jag en fråga här igen. Vad kan vi göra mer? Personligen och som församling. Det fjärde ordet är glädje. Glädje är ju något fantastiskt som vi har skapats för att kunna uppleva. Vi får glädjas med varandra, vi får roligt tillsammans. Det heter ju att delad glädje är dubbel glädje. Och att glädje förlänger livet. Och det ligger någonting i det, för det har faktiskt gjorts undersökningar och forskats. Och det sägs att glada människor ofta är mindre sjuka. Både fysiskt och psykiskt. Det är som det är medicin från Gud. Glädje ger livslust, det föder kreativitet, skapar lust. Det föder lovsång, det lyfter våran tanke och vårt humör. Det öppnar upp vårt inre. Glädje förenar, det smittar av sig. Och det sprider en skön och positiv atmosfär. Inte skadeglädjen, för det är en glädje som vi ska akta oss för. Vi vet också att det är mycket trevligare att umgås med människor som är glada. Det finns en attraktionskraft i glädjen. Men ibland kan vi ha alldeles för bråttom och för fullt upp med livet för att hinna stanna upp och glädjas över allt som vi faktiskt har att glädjas över. Vår glädje är ofta baserad på våra omständigheter dessutom. Vi har så svårt att vara glada när omständigheterna inte är perfekta. Om det bara var si eller så, eller om jag bara hade det där eller det här, liksom, då skulle jag verkligen kunna vara glad. Och så låter vi känslorna styra och bestämma. Men en nyckel till glädje och lycka, det är tacksamhet. Och att inte ha materiella saker och världsliga saker som vår skatt. Utan att ha vår glädje i det som består. Vi uppmanas att glädja oss i Herren i Filipperbrevet 4. Gläd er alltid i Herren. Det är en glädje som inte förändras när våra omständigheter skiftar. Be Gud om att fyllas av den här glädjen. I Lukas 2, 10-11 ska vi läsa. Och där står det. Det var ju när Maria fick besök av ängeln. Och ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Änglarna bar bud om en stor glädje. Frälsaren har blivit, ska bli född. Jesus är källan till vår glädje. Jesus är vår förebild. Det står i Hebreerbrevet att Jesus var smord med glädjens olja. Jesus gick mot korset och gladde sig, för han såg på det som var bortom korset, på våran försoning med Gud. Han öppnade vägen för oss till Gud, Fadern, så att vi kan ha en personlig nära gemenskap med honom. Det finns en glädje bortom korset, bortom lidandet. Glädjen för Gud är en gåva, ett resultat av att Guds ande bor inom oss. Inget vi presterar själva, utan det är en av andens frukter, står det i Galaterbrevet 5. Det är en glädje som består. Om vi har vår glädje i Gud, om han är källan till vår glädje, så kan vi göra det som känns omöjligt. Att glädjas i livets alla situationer och omständigheter. I både solsken och i storm. Då kan vi ha glädje som en livsstil. Vi kommer också ihåg Paulus och Silas som satt i fängelse och gladde sig och sjöng lovsång trots hemska omständigheter. Det var andens övernaturliga glädje. Glädjen i Herren är vår starkhet, står det i Nehemja. Glädjen i Herren gör oss starka. När vi talar om glädje får vi inte heller glömma att Gud glädjer sig över oss också, dig och mig. Jag önskar att vår kyrka, vår församling skulle vara en plats där det flödar glädje. Både den himmelska glädjen och glädjen mellan människor. Återigen vill jag ställa en fråga. Vad kan vi göra mer personligen och som församling? Och när jag hade kommit så här långt i mina tankar så insåg jag att det här med 4G, att det skulle ha med en teleoperatör att göra, inte riktigt stämde. Ni får ursäkta min okunskap i det här med tekniken. Men en teleoperatör är ju till exempel Telia, 3 eller Telenor och så vidare. Men 4G, det är ju mottagarkraften. Tidigare fanns det bara 3G, men sen har man utvecklat till en kraftfullare mottagning. Det här skulle man ju kunna hålla en hel predikan om, men det ska jag inte göra idag. Som Guds folk är vi mottagare av hans kraft. Borde inte vi som församling ligga steget före? Vi som har den största kraften boende inom oss. Tekniken utvecklas, och vi förstår ju nu att framöver kommer det säkert 5G. Alltså nästa steg kommer innehålla ännu mer kraft. Och vi som lever i frälsningens kraft, vi har del av korsets kraft, av den helige andes kraft. Och vi vill se Guds kraft ännu mer ibland oss. Så som kristna så lever ju vi redan i 5G. Eller vad det nu kan bli i framtiden, 10G, 1000G eller vad det kan utvecklas till. Men vad skulle då det 50G vara? Det G som jag tänker på, det lever vi redan i. Det är Guds rike, och där i finns också Guds kraft. Guds rike har ju både Peder och Mark predikat om flera gånger här under hösten. Så det kommer jag inte att gå närmare in på, delvis av tidsbristen här idag. Men några ord ändå vill jag dela. När Gud blir människa så händer någonting. Det gudomliga och det mänskliga förenas. Himmel och jord möts konkret i honom, i Jesus. Bibeln talar om att himmelriket kommer till jorden och börjat bryta igenom. Guds rike börjar med ett litet barn som föds för att sedan växa till och bli större och större. Himmelriket är nu här, säger Bibeln. När Jesus föds som Messias så uppfyllde han inte bara Guds löfte till Abraham utan också Guds löfte till David. Löftet att välsigna Davids släktled med en framtida arvinge till hans tron. En kung som skulle regera för alltid. Det kan vi läsa om i andra Samuelsbrevet, men vi ska istället gå och läsa i Lukas 1, 32-33. Där står det att han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Hans rike tar aldrig slut. Han ska regera för alltid. Men han ser på det här med att regera på ett helt annat sätt än de flesta av oss gör. Han regerar genom att tjäna. Vi regerar genom att tjäna. Och vi bör vara drivna av ett annorlunda rikestänk. Det handlar inte om maktutövande över andra människor. Guds rike har att göra med det nya förbundet som Jesus upprättade, som vi nu lever i. När Jesus uppstod från de döda och vandrade med lärjungarna en tid till innan himmelsfärden så undervisade han dem mycket om hans rike. Men de hade väldigt svårt att förstå hans rike och vad han menade. För Guds rike är så annorlunda. Han förkunnade och förmedlade ett annorlunda rike lett av den helige ande. Lärjungarna förstod inte att Guds rike var ett andligt rike. De trodde att han skulle sitta på en fysisk tron i Jerusalem och regera över Israel. Jesus försökte förändra deras tankesätt genom att säga att Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Utan Guds rike är inom er. Och i 1 Korinthierbrevet 4:20 läser vi: Guds rike är inte ord utan kraft. Guds rike är kraft. Och Guds kraft visas och ges i ett utgjutande av den helige ande. Vi rustas med kraft ifrån höjden och vi blir utrustade med Guds förmåga. Jesus sa att det bästa för lärjungarna var att han går till fadern och att han då ska sända hjälparen, den helige ande, till oss. Ja. Hjälparen, den helige ande. Det skulle vara det bästa för oss, att han kom istället för Jesus. Men istället för Jesus, det innebär att istället för Jesus bredvid oss så har vi Jesus i oss. Mycket närmare kan han ju inte komma oss. Och när Guds ande finns inom oss alltid så kan vi höra hans röst. Då har vi hans kraft och uppståndelsekraften inom oss. Då har vi tillgång till hans rikes resurser. Precis som en ambassadör har. Vi lever som medborgare i Guds rike samtidigt som vi lever här på jorden. Vi har förmånen att representera hans rike. Vi representerar Gud på jorden. Vi är ambassadörer för hans värld. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen så också på jorden. Då blir det övernaturliga naturligt. Det osynliga kan bli synligt. Vi vill se den helige andes förnyelse i våra liv, precis som lärjungarna. Det finns så mycket mer. Att få formas och ledas av den helige ande och upptäcka hans rikes utbredande. Ett rike av ande och liv. Jag vill avsluta med en killes vittnesbörd. Om hur det här kan se ut när vi fattar mod och vågar gå med Gud i vardagen. Och vandra i hans rikes verklighet och höra och agera på hans röst och hans tilltal. Hur bibelordet får det här att, som står att fåren känner och följer hedens röst. Hur det blir en verklighet i våran vardag 2018. Det här handlar om en kille som bor i en lite större stad. Det är hans vittnesbörd som jag läser rakt av så här. För omkring 3 månader sedan var jag i mataffären en sen kväll och handlade. Jag gick förbi en kille som var märkligt klädd och upplevde att jag fick en rad med siffror i huvudet. Tyckte att det var lite underligt. Sen fick jag ordet pappa och nummer 12. Jag vände mig till killen och sa: du, det här kanske låter underligt, men vad hände med din pappa när du var 12? Han började gråta med en gång och tryckte sitt huvud mot mitt bröst. Och jag sa: jag tror att du behöver ringa din pappa. Han svarade att han inte hade hans nummer. Jag tog fram min telefon och slog in de där siffrorna som gick i mitt huvud. Sen tryckte jag ring upp och gav honom min telefon. Och han kom till sin pappas telefonsvarare. Han lämnade snabbt ett meddelande, slängde nästan telefonen tillbaka till mig och sprang ut ur affären. Ett par månader senare så var jag inne i samma affär, sent på kvällen. När jag stod i kassakön noterade jag en man i drygt 60-årsåldern som såg lite sorgsen ut. Jag frågade honom hur han mådde. Det ser ut som det är någonting som stör dig. Han svarade: jag och min son, som jag inte har pratat med på väldigt länge, ringde upp mig för ett par månader sedan. Och han lämnade ett meddelande men inget telefonnummer. Och numret jag ringde, det var inte hans. Jag stirrade på honom och kunde knappt tro det jag hörde. Efter några sekunder frågade jag honom om han fortfarande hade kvar det där numret. Han svarade ja och tog fram sin telefon och visade mig mitt nummer. Jag frågade honom om han trodde på Gud eller om han visste vad profetia betyder. Han svarade ja. Jag fick ett profetiskt ord senast igår om att Gud håller på att vända söner tillbaka till sina fäder. Jag hade några siffror som gick genom mitt huvud igen, så jag bad honom om hans telefon. Jag slog numret och tryckte på ring upp och gav honom telefonen. Han kom fram till sin sons telefonsvarare. Gud är bara så full av mirakel. Han älskar alla människor och vi får vara med i allt det som han gör. Det finns så många trasiga människor som behöver oss. Det här och mycket annat kan vi få med om och vara en del i att göra skillnad för människor. När vi är tillgängliga för Gud och vandrar med hans ande, då kan vi få vandra i hans rikes verklighet och hans kraft. Prediken idag kanske inte innehöll så mycket nytt för dig, men ibland behöver vi upprepa och påminna oss om vissa saker om och om igen. Och dessa punkter som jag belyst idag är bara några saker som jag upplevt att vår församling behöver highlighta, liksom belysa just nu för den här tiden. De 3 punkterna är gemenskap, generositet och glädje. De kommer som ett resultat i våra liv utifrån den första punkten, gudsmöten. Dessa områden är viktiga för den atmosfär och det klimat vi önskar ha i vår kyrka. Vi är på god väg och tillsammans så formar vi en kultur, en miljö. Vi bygger församling tillsammans allihopa och vi har en fantastisk församling. Vi har så mycket att vara glada över i vår församling. Och vi får höra mycket positivt av människor som kommer på besök också hos oss. Att det finns en sån värme här. Och det ska vi vara tacksamma och glada för. Jag har ställt några frågor idag. Efter varje punkt här och efter varje ord. Som jag önskar att vi alla tillsammans försöker hitta svar på. Vi bygger en församlingskultur. Kanske behöver vi göra det ännu mer medvetet. Och tydligt. Jag tror att vi kommer gå in, ja, vi är redan på väg in i en mycket spännande tid i vår församling. Och har vi då skapat en kultur, en miljö som vi känner oss trygga med, så kommer det vara en styrka i den processen och i den tiden framöver. Ett uttryck som myntades och var återkommande på pingstledardag förra lördagen i Jönköping, där några av oss i församlingsledningen var med, löd så här: pingst vill vara en rörelse ledd av Guds ande som aldrig slutar att växa. Och jag tänker så här: vi vill vara en församling ledd av Guds ande som aldrig slutar att växa. Så en sista gång, vad kan vi göra mer personligen och som församling? Vi ber. Jesus, vi tackar dig. Tackar dig att du är huvudet för församlingen. Jag tackar dig att det är du som leder dina få framåt. Tack att det är du som leder vår församling framåt, Herre. Tack att du är med och hjälper oss att skapa en atmosfär. En atmosfär av generositet, glädje och gemenskap, Herre. En plats att vi får vara, den här församlingen och den här platsen där Guds möten och gemenskap står i fokus, Herre. Att människor ska komma hit och få finna dig ibland oss, Herre. Att vi själva ska få möta dig på nytt. Möt med oss, Jesus, på djupet av vårt hjärta, Herre. Vi längtar efter att få vandra med dig i ditt rikes verklighet, Herre, här just nu. Tack att det är möjligt, Herre. Du leder oss genom din heliga ande, Herre. Tack att du hjälper oss att vara kreativa och hitta lösningar framåt. Tack att du hjälper oss med den här frågan. Vad vi kan göra mer personligen och som församling för människor här runt omkring. Tackar att vi får vara med och göra skillnad på den här platsen, Jesus. Där du har satt oss, Herre. Tack, Jesus.